Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hjärtligt välkomna till Ekstedt Sport. Och hur mår ni, Olle?
Jag mår bra. Jag har fruktansvärt dålig squash-fysisk form bara, eftersom jag hade covid över jul. Och det sätter sig på kondisen. Så att jag efter ett par bollar är så vikt som ett... Vilken bokstav är det om man står vikt i ryggen så här?
Som ett zeta.
Vad brukar man säga? Ett V, va? Fast det är väl inte fel?
Ett A utan streck i mitten.
Ett upp och ner vänt V.
Ett A, ja, men precis, ett O utan ring och streck i mitten.
Men V, det var vända på då.
Ja, så att det är bedrövligt.
Jag är inte upp och ner.
Jag har aldrig varit i sämre fysisk form i hela mitt liv än vad jag är just nu.
Jag är ju en fysisk formpendlare av rang. Jag vägde ju 68 kilo en gång i tiden.
Ja, det är helt sjukt.
Och var jättesmal.
När man ser på det nu.
Ja, nu är jag över 100. Tjock. Jo, men nu är det mera tips. Jag har inga barn, men mer pappakilo. Hur mår Mats då?
Det är bra.
Och vi har ju en lista från Mats över de fem bästa fotbollsspelarna genom tiderna. Men den kommer i slut, tänker jag. Det är alltid kul att avsluta med Mats.
Jag tror att om du hade barn, om du var pappa, så tror jag att barnen skulle tycka om dig. De skulle tycka om att liksom ligga på liksom... Så är det.
Och leka.
Ja, men visst. Och liksom klättra på dig och såna grejer.
Ja, det är inte omöjligt. Jag tänker att vi kastar oss direkt in i sportens värld. Och om ungefär 3 veckor, kanske 4 veckor, så börjar ytterligare ett VM.
Det är ju lite inflation i VM, framförallt i simning som vi brukar prata om. När det är både kortbane och långbane, så det är, och så är det EM också.
Ja, simning är ju värst.
Ja, simning är värst. Och handboll är inte långt därefter. Men nu är det handbolls-VM i Sverige, det är ju kul.
Ja, men det är inte det som jag tänkte på. Men det ska vi prata om också.
Men det är som Kronak, som var expert i SVT under många år. Med Lindeborg bland annat.
Som fatshamade Emma Igelström.
Han sa det att han kunde lura media att alla de här mästerskapen i simning var så otroligt viktiga. Aha. Alltså innemästerskap också, att det var viktigt. Han lurade och han skrattade gott efter sin karriär åt att media gick på hans bluff där.
Men han fick en ny karriär. Han var ju sportchef i Luleå.
Ja, just det, han blev bytt i sport, ja.
Innan Osten
som kallad karriär, hör du.
Ja, den blev kort.
Väldigt, väldigt kort.
Var kort.
Vad hände? Varför fick han sluta i hockey?
Nej, han kunde ju inte hockey alls. Det lyste verkligen igenom.
Ja, men jag det där med Igelström var ju så, hon blev helt knäckt av det och fick ätstörningar, så för han sa att hon var lite överviktig när hon var så där 14 eller 13 eller något.
Det var inte helt pedagogiskt kanske.
Typisk Kronak.
Alltså, berätta om dina Kronak-minnen. Har du träffat Kronak?
Kronak har jag träffat lite då och då.
En av dina fiender.
En av mina fiender. Man ska inte säga fiender. Jag vet inte vad jag säger fiender.
Snacka skit om Kronak.
Men Kronak, om man inte är inblandad i simningen, så är Kronak en schysst kille. Om man är inte inblandad i hockeyn, så är Kronak en schysst kille. Man ska inte trampa in på Kronaks domäner i onödan. I alla fall inte när det gäller simning.
Vad händer då?
Ja, han känner sig nog kränkt och hotad, det tror jag.
Ja.
Men jag tror att också att vara skåning och komma upp till Luleå och lite dryg otrevlig som man var och mot media, det där funkar ju inte.
Alltså, det kan inte vara värre, det svaret.
Nej, NSD måste ju hata honom. Vet du om det är Norrbottens socialdemokrat?
Ja, socialdemokrater.
Ja.
Norrländska socialdemokrater.
Ja, något sånt. Ja. De hatar väl honom såklart.
Intressant det här med folk som byter sport. Roger Blomqvist, gammal reporter på
TV-sporten. Salig i åminnelse.
Dog alldeles för tidigt. Mm. Han hade ju simhopp och simning. Men fick ju inte ha simning på slutet, för att det var ju så att han tallade lite grann på simmerskorna, så att de sa att de inte ville ha kvar Roger Blomqvist.
Det är en nyhet för mig.
Ja.
Däremot var han ju otroligt tack för nyheten.
Ja.
Lite sent kanske.
Ja.
Han avled för länge sedan.
Ja. Men alltså han tog
Alltså, han, vad han gjorde på riktigt vet jag inte. Men det blev alltså gnäll från damsimmarna. Så att de fick honom att han, de fick TV-sporten att säga att han fick inte ha kvar simningen. Och vad han var sant eller inte ska vi låta vara osagt, vi vet inte. Men han var, fick, de var inte...
Det räcker, de var inte, numera räcker med rykten.
Ja, men det här är ju länge sedan. Mm. Ja, men det var väl kanske
rykten. Det var säkert sant.
Men han var också en lustig grej också. Han var också ett tag förbundskapten för damlandslaget i squash. Det är lite udda. Han var en squash-snubbe.
Och sen blev han borttagen därifrån också.
Nej, han var en innovatör, en påhittare, en gåpåig kille. Han fick saker och ting gjorda. Men det är ibland inte lite för fort.
Jag hörde också att han var helt orädd och att han på presskonferenser kunde ställa frågor som ingen annan vågade fråga, ja, som gjorde folk obekväma. Det är rätt kul.
Och sen grävde han sig in i det här domarsystemet i simhopp också, att han ställde obekväma frågor till myndigheter, alltså inom simningen, officiella personer som tyckte illa om Roger, vilket ju blir om man är för,
ja, men precis,
på liksom.
Och om man är en officiell person.
Precis.
Man vaknar upp och tänker, idag är jag en officiell person.
Jag undrar om någon någonsin har tänkt så.
Ja, men du när du är, jag ska inte säga, men du ryktas att du är lite, nästan snart kanske färdig.
Ja, nästan jurist. Färdig. Jag är helt,
då kommer du kunna känna dig som en officiell person när du vaknar.
Ja, men kanske om jag har fått ämbete någonstans. Då kan man, jag tror att när...
Kommer du låta som Gunnar Strömmer då också?
Nej, det tror jag inte. Men
han låter som Maria Matasami ungefär.
Ja, det gör han, ja.
Just precis. Det.
Samma röstläge.
Ja, född 72 för övrigt, säger han.
Ja, han är 50. Men,
är han bara 50?
Ja, han har ju en aura av att vara äldre. Ja. 63 i alla fall.
64.
Verkligen.
Ja, 64 kanske.
Men på tal om simhoppet då. Och,
ja, du är på väg mot ett mästerskap.
Nej, jag är på väg mot ett annat mästerskap. Men jag tänkte med simhoppet bara innan vi går vidare. Kommenterade han Greg Louganis?
Han kommenterade. Jo, gjorde han det? Var han kommentar?
I Seoul 88.
Inte så tidigt.
Han fick inte kommentera i OBS. Han gjorde alltså reportage i TV-sporten om det.
Okej, för att när Greg Louganis då fick AIDS de var på 80-talet, så var
han
det bara...
Han var 88, sopade han ju rent.
Han var väl 2 eller 3.
Men han gjorde ju en dubbel saltomortal också, slog huvudet i svikt.
Ja, och så kom blod i bassängen.
Och då kom blod i bassängen. Ja, ja. Och då, eftersom han inte hade berättat det för honom, och ingen visste ju vad som skulle hända, så var ju han livrädd för att de andra... Men tydligen då så det är det helt omöjligt för att det smittas ju inte på det sättet.
Nej.
Och den då visste läkaren att eftersom det kommer nytt vatten hela tiden, varmvatten, som byter ut. Eftersom när du landar i simhopp, då ska du, ju tyngre vattnet är, desto hårdare blir smällen. Ju lättare, eller ju varmare vattnet är, desto lättare blir det. Så därför kommer det in varmvatten hela tiden.
Mm.
Och då skulle det vara lugnt.
Man trodde i början då att man inte kunde ta en sådan person i hand överhuvudtaget.
Ja,
ja, riktigt det. Sjukt.
För Klasken är ju torka eller tår utan den här serien.
Jo,
och det kom ju från en sjuksköterska som, det var någon som hade torkat en tår då utan handskar. Och då hade sjuksköterskan, en liten äldre, sagt, torka alltid tårar utan handskar.
Ja, det är otroligt. Men det är klart, alltså, skulle man få en kallsup och få svälja hans blod, då hade det kanske varit...
Alltså om man gör det direkt som olyckan har hänt, ja, vad händer då?
Ja, men
alltså det är väl klart om det skulle börja droppa kanske från den här. Det är väl det lite med fotbollen, att de tog bort att du får inte blöda på planen.
Just det. Kommer du ihåg vad det hette innan det hette HIV? När det kom där i
början. Du tänker på att det var bögpesten.
Nej, men det var ju...
Jag vet inte vad det hette.
HTLV-3.
HTLV-3. Menar du det? Jaha, ja, det är en klockren nyhet för mig också.
Nej. Olles nyheter för Mats Lambert.
Du staplar nyheter framför min näsa. Ja.
Men vad fan är det då? Humant HTLV-T.
HTLV-3.
HTLV-3. Ja. Okej, så HTLV-3.
Om man sugglar rimmade någon gång. Livet blir ett helvete. HTLV-3.
Ja, just
det. Livet på sig topp.
Ja, precis. Hans Carl Gerhard-period.
Ja, kanske.
Ja, skitsamma då.
Carl Gerhard, han var väl också.
Det var han.
Ja, men vi skiter i Carl Gerhard. Om man sugglar också. Och kliver vidare till skidskyttet. För det är det som VM
handlar om. Är det du syftade på?
Ja, och... Det slog ner lite som, inte en bomb, men...
Att det går så dåligt för Mona Brorsson.
Ja, det gör det ju också.
Det var inte det du tänkte på.
Nej, det slog ner som en, inte en bomb, men som en Kina-puff kanske. Att Sebastian Samuelsson vill inte bo med de andra. Nu alltså, inför vi.
Jag har ingen aning var du ska komma med honom. Men jag bara säger, Sebastian Samuelsson verkar vara en snubbe som tar sig själv på väldigt stort allvar.
Ja, det är det
och ofta nyheten
till
om honom är att han är liksom så här,
smart.
Ja, men smart, han ska gnälla. Och han,
är han en broduktig?
Han är en broduktig. Det är klart att det är bra att vara miljövän. Men det är klart att han är en miljövän.
Ja,
han är en... pain in the ass, men fortsätt.
Jag åkte tåg mellan Paris och Milan och det är lite handligt.
Ja, ja, visst.
Nej, men grejen är...
Den låter jag.
Ja. Men det Sebastian då ska göra är att han vill inte bo med andra för att det är någon världskupptävling i Antholt.
Han gnäller mer än han har framgångar, så kan man säga.
Ja, precis. Den här korrelationen, han har varit lite bättre än han får gnälla mer.
Precis.
Men det är bara Kalle Halvarsson som ska konkurrera, hörru, som är väldigt medioker och som beskrivs i pressen ja, hela tiden. Och som blir citerad också, Kalle.
Jo, men man måste faktiskt slå, heter det slå en lans för?
Ja, dra en lans.
Ja, dra en lans. För det är så... Man har ju skojat om honom i många år för att han är så dålig. Och så där. Men nu låg han faktiskt, inför sista klättringen låg han tvåa. Och han ska faktiskt ha att han svarar alltid på frågor från journalister. Och han svarar ganska roligt. Han är lite... Han är inte så tråkig.
Men så han är rolig i sammanhang.
Jo, men klart. Men det är klart att vi pratar i ett sammanhang.
Ja, absolut. Men jag tänker
han är ingen Stenmark, han är rolig.
Ja, precis. Och jämför då med Sebastian Samuelsson, som i och för sig är skitskytt då. Han är ju urtrist såklart.
Ja.
Han är ju tråkigare än Cecilia Dyringer. Nästan. Hon ska alltid få en känga.
Där är ju Gunnar Strömmer ett fenomen i lustigheter.
Ja. Fast jag tycker inte att en justitieminister ska vara rolig främst. Utan han ska vara kompetent. Jag tycker Strömmer verkar ganska kompetent. Mycket, om en gammal.
Han är jurist.
Mycket kompetent.
Han är jurist också.
Jo,
jag tycker att justitieministern alltid nästan ska vara jurist.
Mm. Vad roligt när hon, Karin Enström, blev försvarsminister. Och såg det som en merit att hon inte kunde någonting om försvarsfrågor. För då kan hon lära sig. Och gå in med öppna ögon.
Reinfeldt sa samma sak. Alltså. Det är ett särintresse.
Ja. När de drog ner på anslaget till militären.
Ja, det är också obegripligt. Men hur
tänk vad vi avbryter dig hela tiden.
Ja, men det gör ingenting. Men han, vad tror ni anledningen är att han ska bo själv inför...
Ja, det naturliga vore att han är rädd att bli smittad. Men han kanske tycker att de andra pratar för mycket.
Det kanske, som för mig då, att jag vill inte bli avbruten i min sömn. Liksom. Alltså min sömn är så känslig, liksom för Sebastian Samuelsson.
Har du en känslig sömn?
Känslig sömn. Så att,
känslig sömn, aura på Mats.
Jag är sömnrubbad.
Ja.
Eller bara rubbad.
Kommer taxen in ofta och stör dig när du sover?
Ja, alltså i natt har jag sovit distansen ut för första gången på jättelänge överhuvudtaget. Ja.
Men det hade du förra veckan också, Mats.
Ja, en gång kanske. Just att vi har sändning här.
Det känns,
jag tror att vi behöver den här sändningen allihopa. Jag kommer alltid ut med ett förnyad energi. När jag har gjort den här sändningen. Men i vilket fall så anledningen är faktiskt inte någon sån här klassisk anledning. Eller det har nog förekommit förut.
Kom till skott. Det är bra att vi avbryter och skjuter upp det till och sen blir det lite så, kom till skott nu.
Poängen blir också jättedålig. Eftersom vi måste börja om med det. Ja, nej, det är så här att Sebastian är lite fin i kanten. Och han tycker att det är jobbigt med hög höjd. Och i Antholt så är det på 1700 meter.
Oj.
Och då tror han att det tar sån tid att akklimatisera sig. Och då ska man akklimatisera sig tillbaka sen.
Men vad har det med att bo ensam att göra?
Nej, men då ska han bo då själv på låg höjd.
Jaha,
tänkte att han låg i underslafen.
Just det, han bor i våningssäng. Nej, men då ska han då bo på låg höjd. Okay. Och de andra ska bo på hög höjd.
Dagens Nyheter med Olle Palme och Dagens Skämt med Mats Strandberg. Välkomna.
Och Dagens Avbrytningar, Jesper Ekstedt. Eller Dagens blir av. Skitsamma är på en sido. Det är väl lite, vad fan? Vad jävla känslig får man vara? Alltså,
ja, han är ju en tönt, kort sagt.
Ja, han är väl kanske det. Men i alla fall...
Men det kan väl vara så kanske också i en sån sport som skidskytte att det gäller ju att liksom både skjuta och åka. Så att jag tror att det kan vara känsligt. Uppladdningen inför en tävling, det kan jag tänka mig att det är.
Speciellt, jo, men det är klart att det är.
Speciellt om man har kanske en oro i kroppen. Det tror
jag tänker de andra snackar om att bli, liksom rimligen, att de vill inte bli sjuka och sådär. Men där, han har ju någon sån här divalater att han, nej, jag kan inte vara på hög höjd och det är jobbigt, jag förstår, luften är jobbig.
Ja,
bla, bla,
sen imorgon ska jag skriva Bibeln.
Jag lovar att det kommer komma ett manifest.
Alltså, hans stora dröm är att han ska bli lika framgångsrik som vår skridskoåkare
Van der Poel, ja.
Van der Poel, ja. Och när han släppte sin träningsdagbok, det är Samuelssons dröm att han ska släppa han får släppa sin träningsdagbok.
Jag tror att han är skitsur.
Ja, och ingen bryr sig ett skit som det är nu, om man säger.
Men förra veckan, jag glömde att ställa en följdfråga då till er. Ni sa att Van der Poel var något av ett
riksarsle.
Jag har missat någonting faktiskt. en nyhet till.
Men det är nog många som har gjort det. Det är väl mest jag och Olle.
Ja, det är framförallt att den är så otacksam för. Alltså folk som gratulerar honom till de två OS-gulden. Ja. Folk som säger grattis till Bragdguldet. Då är han bara otacksam och pratar om annat. Det betyder ingenting för mig. Ja, tycker ni det? Jag bryr mig mest om helt om andra saker. Så han är liksom... han är inte ödmjuk.
Men jag är också otroligt oimponerad av Pool, eller av Van der Pool. För känslan är att han tycker ju själv att han är något utöver vanliga inför nästan massorna. Jag i Van der Pools värld, då är ju han mer värd än vad påven är.
Så är det, verkligen. Och saken är att det må vara så att han tycker så på riktigt, men han bör ändå förstå att han bör vara artig. Så om det nu är så att han är ett arsle på riktigt, så bör han ändå hålla liksom lite utåt sig och säga tack så mycket, det var trevligt. Tack. Jo, vad glad jag blir att du säger så.
Han är beroende också av att han har många vänner som kan strössla jobb åt honom nu när han står på den här plattformen.
Ska leda något program, va? Ska han inte det? Ska han inte leda något tv-program?
Han kan ju inte vara störst i kanten och tro att det här räcker, de här gulden. För det är snart glömt. Han måste gå vidare.
Ja, det är marginal. Fatta, han kan ju åka runt och föreläsa om sin träning. Han kan göra det många,
jo, men det är snart glömt. Jag menar, det ska ändå vara en aktualitet. Och det, så att han är beroende av andra.
Du ska ju vara programledare.
Och han är också med i spelreklam, nu såg jag. Det rimmar inte riktigt. Det hade inte Sebastian Samuelsson varit.
Nej, det hade inte om det var för lite. Jag tror ändå att Sebastian Samuelsson går att köpa. Men jag tror att han har nog ändå ganska hög integritet när det gäller pengar och spel.
Ja, och så måste han hitta en bra ursäkt då om han tackar ja.
Ja, precis. Men jag tänkte med Van der Pool. Ja, precis. Det är så här, jag skänker
pengar lite välgörenhet.
Ja, och så skänker han lite grann bara. Men jag tänkte Van der Pool, det är inte, han säger inte att det är omöjligt att han står i en våning någonstans med en sån här hatt och en kräckla. Sånt här kors. Ja. Med kaftan då och påverklädsel.
Men det som är intressant ändå med Van der Poel, det är vad som har hänt med honom om låt säga 10 eller 5 år. Hur gör han comeback?
Just det, blir det en Gunde Svan-historia, tänker jag. Kommer han leda Bingolotto? För jag tror inte att han är så folklig i någon form av högre medvetande. Att han har ju varit lite av ett mysterium. Jag tror det är som folk har tyckt om så mycket.
Jo, naturligtvis.
Men jag tror att han är inte alls den folklighet som krävs för att bli programledare.
Hur fick Gunde de här möjligheterna att leda Bingolotto och Fångarna på fortet? Hur gick det?
Ja, jag vet, det är lite konstigt. Men det kommer som en nyhet för
oss. Han är ju så trevlig. Alltså dialekten är ju 70%.
Ja, men det är nog det.
För så kompetent är han inte. Alltså han, det är ganska, man tittar på honom mycket, det är ganska jobbigt att se på. Och så är det väl mycket det här tempot, sisut. Folk som hade vuxit upp med honom, typ ni två till exempel.
Ja, skynda.
Ja, du får vila. Det där har ju satt sig, tror jag. Ja. Ja, men i alla fall skidskytte VM då. Är det någonting ni ska titta på? För att jag gillar skidskytte lite.
Skidskytte är en jättebra tv-sport, så det ska jag verkligen titta
mycket
på.
Mycket roligare än skid, tycker jag. Alltså mycket roligare.
Ja, det håller jag inte med om. Det är så, ja, och vi är tillbaka. Det är så lite att längdåkning är inte...
Fördelen med skidskyttet är att det går i SVT. De andra har ju den andra kanalen, så att vi har satt då, så att många fler tittar på skidskytte också av den anledningen.
Jo.
Ja. Ja, jag stör mig så mycket på det, så att jag kanske tittar på längdskidor istället. Vi får se. Det ska jag inte göra. Hörrni, vi ska knalla raskt vidare till en annan nyhet som har hänt nu i veckan. Novak Djokovic ska tävla i Australian Open. Han får nu tävla. Det var ju snack om att han skulle få 3 års inreseförbud. Det blev inte så. Men... vad tror du om hans chanser?
Jättestor. Han vann nu en turnering förra veckan och gick upp på lika många ATP-titlar faktiskt som Nadal. Och Djokovic är sånt jäkla, ett begrepp som är jättefult, men han är en sån vinnarskalle. När han bestämmer sig så bestämmer han sig. Så jag tror att han har jättegoda chanser. Och jag vet att vi pratade om det för några veckor sedan. Ja. Mats höll inte med mig då i alla fall.
Det bästa för Djokovic är ju att de andra håller på att försvinna. Alltså, Federer är ju helt borta och Nadal är till hälften borta också faktiskt. Även om han vann i fjol. Sen har du Alexander Zverev som trampade snett i Paris och verkar inte kunna komma tillbaka faktiskt. Denna 27-åring som är en presumtiv eller potentiell Grand Slam-vinnare också. Så att du har inte många hot mot Djokovic.
Holger Rune då? Vad tror du om honom?
Det är för stort sammanhang för honom, tror jag.
Han har inte vunnit än, va?
Nej, det har jag verkligen inte gjort.
Man har vunnit ATP.
Jo, men han är ju duktig. Men
han vann ju Stockholm Open, Holger Rune, på ett fantastiskt bra sätt. Och Kasper Ruud...
han spelar för tråkigt för att få vinna. Men han har ju 2 finaler. Det är Grand Slam-finaler.
Kasper Ruud var i final i Paris förra året. Och Rune gjorde sensation och slog igenom i Paris då förra året. Men att de skulle kunna betvinga Djokovic, det är omöjligt i det här läget.
Så Djokovic ska vara favorit, med andra ord?
Ja, alltså Medvedev, är han med?
Medvedev är med.
Kyrgios, eller sitter han häktad fortfarande?
Ja, men Kyrgios håller inte riktigt för de stora.
Alltså Medvedev var i final mot Nadal förra året och gjorde en ganska slät figur mot Nadal i finalen i Australien. Men Medvedev är ju en presumtiv vinnare, definitivt. Men Djokovic med sin enorma rutin måste nog vara favorit, även om han då är född 1987.
Om han då vinner en Grand Slam till, då är han alltså uppe på lika många som Nadal. Och det är ju jätteviktigt för honom att bli den största tennisspelaren i historien. Och Nadal kommer ju inte göra allt för att vinna franska i maj.
Men kan vi... jag tror inte Nadal vinner franska som kommer i vår heller.
Vem vinner då?
Det kan nog vara...
Holger Rune,
Djokovic eller Medvedev som jag pratat om här.
Borde inte vi tre åka ner och sända från finalveckan?
Jo, det borde.
I antingen Paris eller om vi går till London och kör Wimbledon.
När åker vi då?
Kan du visst är det så att du har suttit på Roland Garros, om du var så på den tiden, och blev bortkastad för att ni inte hade rättigheterna till att sända, och du satt och sände ändå från franska. Har jag fel eller?
Eller var US Open?
Vi snackar nog om US Open då, faktiskt. Alltså den kommersiella turneringen US Open. Det här franska är ju mera en sån här EBU-turnering, alltså Europeiska radiounionens turnering, så att där får de flesta som medlemmar i EBU är sända. Men US Open, det är ju en privat kommersiell turnering, så att där fick vi inte sända. Men det är en lång historia.
Ja, men kan ju inte dra en lite kortare, för det är roligt. Vad hände? För du satt och smygsände, eller? För det
är svårt att smygsända. 1988, då var jag i Hedberg där för att göra finalen mellan Wilander och Lendl. Och vi hade ju inte köpt sändningsrättigheterna radion. Dels har vi inte råd med det. Och för andra så visste man inte om en sändning skulle vara långt framme, så att det skulle bli tal om direktsändningar. Det vet man ju inte innan. Men till yttermera visso så lyckades då Wilander ta sig final mot Lendl. Det var ju en historisk final.
Ja, men Wilander vann ju.
Wilander vann 6-4-5. Men till yttermera visso så var vi tvungna då att sända den där trycket hemifrån. Men vi fick inte tillåtelse att sända. Så vi var ju livrädda, jag och Hellberg, på läktaren när vi satt och sände den här matchen från en vanlig telefon på pressläktaren. För Jimmy Bucatta, som var internationella tv-bolagens torped på läktaren då, han brukade komma ifrån en dörr som mynnade ut till pressläktaren. Och jag sa till Hellberg, titta inte på matchen, så jag till Hellberg, titta mot dörren. Kommer han, stänger vi på luren.
Titta inte på matchen, titta på dörren.
Titta på dörren. Ja. Och sådär. Så att vi stängde på luren kanske 7-8 gånger i första setet när han kom och gjorde sin rond för att se att
ingen... Var hans officiella titel torped? Eller var det något annat?
Nej, han var väl exekutiv representant, operativ sådan på läktaren och så vidare. Skulle hålla ordning och reda för tv-bolaget som sände. Och det kostade mycket pengar, så att det låg mycket i botten för Jimmy Bucatta att hålla rent. Men sen då, så var det en kanonboll då, i alla fall i slutet på andra sätt. Alltså en boll som gode gud. Alltså det var lobbar och smashar och smashar och smashar. Så Hellberg vände sig om då för att titta vad publiken exploderade. Och då kom ju Jimmy Bucatta precis från sin dörr. Och han satte sin foto på våran telefon. Och tog Hellberg så här. Hellberg som ju har lite lätt skägg och så vidare. Tog hans akkreditering i näven och lyfte upp Hellberg som hängde och dinglade faktiskt. Alltså svensk tennis store man Björn Hellberg hängde och dinglade i Jimmy Bucattas enorma nävar. Nu åker ni ut här, grabbar, skrek han.
Det är också kul att du var en grabb då.
Ja, en grabb. Men då, jag hade träffat honom i samma ärende några år tidigare på sitt kontor på Manhattan. Så att jag kände honom lite grann dess bättre. Så att jag lomade med honom bort till sitt kontor då och började förklara varför vi sände den här matchen och hur trycket var och så vidare. Så att efter ett sändningsuppehåll då på kanske 40 minuter så fick vi fortsätta och sända faktiskt.
Men la du det platt och sa, det är Sverige, vi har inte råd, det är Sveriges Radio, du vet, det är public service och det är licenspengar.
Platt. Jag la mig så platt på banan, eller på läktaren där. Så att han tyckte att det är synd om den här grabben. Han verkar ändå trevlig, den där Strandberg, och han ser ju bra ut också.
Han är inte lika kaxig som Tommy Engstrand.
Ja, en trevlig kille.
Jag hörde den matchen, jag hörde det referatet. Ja. För det sändes ju inte på tv då, så att det var jättespännande. Ja. Så tack för att du gjorde det.
Det var ju över 5 timmars match, så att vi hade ju ändå sända rätt mycket under den här matchen. Men så sände vi då matchen till dess slut, efter detta enorma drama som inträffade. Men Thomas Turesson, han satt ju som backup då i studion i Stockholm då, i studion under natten. Otrevlig kille. Ja. Och han undrade då, vi kunde inte snacka med honom på vanlig telefon de här varven, utan han undrade, varför bryter de av sändningen hela tiden?
Varför så
han
i sändning?
Vad beror det på att det gör avbrott hela tiden, att de slänger på luren hela tiden i New York? Vad kan det bero på? Sa han till lyssnarna då. Vi vet inte vad det beror på. Och sen var det ju inga avbrott sen. De avslutade 3 seten. Så att matchen fortsatte i radio till dess slut.
Men det där är så jävla typiskt SVT. I alla fall på den tiden. Och var så, vi ska sända matchen.
Nu pratar vi Sveriges Radio faktiskt.
Okej, förlåt, men public service överlag.
Ja, ännu mer Sveriges Radio än SVT faktiskt.
Ja, ännu mer Sveriges Radio.
Men SVT har ju pengar. SR har inte
Nej,
pengar.
Men det ska ändå sändas.
Ja,
det var... Stackars och Matt ska sitta. Nu kommer någon här. Tjena Matti. Det är ingen fara. Jo, men Sveriges Radio har inga pengar, jag vet det. Men ändå, det ska prompt sändas. Men man vet att man inte får.
Ja, men svenska folket vill ju se eller höra länder mot
jo, men jag kan inte bara Vilander.
Det var också den sista Grand Slam-turneringen för året. Och om Mats Vilander vann den så tog han 3 stycken av 4 möjliga under ett år. Och Småland vann ju Grand Slam det året för att Edberg vann ju Wimbledon.
Jo, men
så
det var stort. Men då får man ju pröjsa, för då får man ju
det
får man skita.
För SR är en omöjlig situation. Alltså SR med sin höga svansföring och sitter på sina enormt höga hästar, tänkte att ingen kan väl stoppa oss, tänker man i Stockholm då.
Men det är det jag menar, inget kan stoppa oss.
En futtig turnering i Amerika jämfört med detta gigantiska radiohus.
Ja, men i praktiken så blir ju detta gigantiska radiohus du och Hellberg på en läktare. Så, ja. Och ni blir till och med upplyfta av en torped med en arm.
Jo, men
så mäktigt
de blev ju också det var ju kanonmat för den här Jimmy Bukata.
Men de styrande i Stockholm tänker ju inte så. De tänker att SR, de dominerar ju världen. Alltså solen snurrar ju runt Sveriges Radio i Stockholm. Så tänker man definitivt. Ingen kan ju stoppa oss. Men vi satt ju i en hästklämsko då, jag och Hellberg, för att vi var tvungna att sända. Men fick inte sända, så att vi fick ta stryk. Och gjorde det också.
Hästklämsko, aldrig hört det.
Inte jag heller.
Länge sedan du sa Nimbus för övrigt. Ja, jag saknade det lite grann.
Ja, men en annan grej bara med... Ja, men förra veckan sa han Nimbus.
Ja,
kom vi fram till att det var stjärnglass.
I augusti 22 sa jag Nimbus.
Det har du sagt. Du har sagt Nimbus hela hösten. Och det tycker vi om. Men jag kan bara berätta en grej med de här EBU som vi pratar. Alltså European Broadcasting Union. Union kanske man ska säga. De köper ju rättigheter.
Är det de och de? Det är väl ett det? Det är väl en union?
Det är en organisation.
Ja, det är en det köper.
Ja, okej. Okay, det köper.
Eller de som jobbar på EBU köper. Kan du säga också. Nu får du fortsätta.
Man kan också säga så här. Familjen, är det ett det?
Ja, det är en familj. Ja, det är den. Den köper. Familjen.
Den köper. Jag skulle ändå säga att man kan dom för det
är flera. Ja, de är i familjen, säger man.
Ja, skitsamma.
Ja, inte riktigt. Jag skojar.
EBU, European Broadcasting Union, köper rättigheter som en organisation, som ett paraply. Och sen fördelar man då ut till medlemsstaterna som får pröjsa. Och det är så SVT har kunnat få alla de här OS till exempel.
Eurovision Song Contest är det också.
Precis, det är väl det som de kanske är mest kända för. Men OS är mest pengar, helt klart. Och nu kommer SVT förmodligen få tillbaka OS 2026 och framåt från Milano Cortina och till Brisbane som det är 2032. Men det hade man aldrig kunnat få annars. Och det jag tror att SVDS har varit lite bortskämda med. Och som du pratade om Roland Garros. Vi har fått dem här. Varför ska vi inte sända USA för?
Visst.
Här går det ju så bra.
Men det nya då med att SVT sänder fortfarande VM i fotboll. Märkligt nog. Och OS kanske kommer tillbaka. Det är av politiska skäl. Liksom, att de styrande EBU har ju drivit igenom då med benäget bistånd att de största turneringarna ska inte stängas in med betalning, alltså i små kanaler, utan det ska alla kunna se. Så att
men det är faktiskt när det gäller OS i alla fall. Jag har faktiskt skrivit en uppsats om det, så det är därför jag kan lite grann. Annars hade jag inte kunnat någonting.
Kör på, nu ska vi inte alls avbryta.
För att IOK säljer ut rättigheterna. Antingen, det är ju ett anbudsförfarande, så man säljer ut dem antingen för sig, alltså per region, eller till ett land. Man kan sälja till USA, då tror jag att det är CBS som har köpt det för så här 70 miljarder kronor till CBS på en 8-årsperiod, eller om det var 12 år. EBU då, som egentligen gav mindre pengar, man hade kunnat fått mer än till exempel Discovery som köpte det. Men sponsorerna är så pass viktiga för IOK, att då tycker man ändå att det finns ett värde i att sända in för fler människor.
Just det.
Så man har ändrat lite.
Ja, men det kan man ju förstå.
Verkligen. Så nu kommer man ju kunna sälja spons då fram till, de kanske redan gjort det, men fram till Brisbane. Då kommer man kunna säga att här har ni 750 miljoner tittare, eller här har ni 500 miljoner tittare in med stålar. Ja, när vi ska tillbaka till Australien. Och Novak Djokovic ville då inte vaccinera sig. Och han fick som sagt inreseförbud. Men Nu säger då Craig Tiley, eller Tiley, som är vd i Tennis Australia.
Okay.
Han har lovat att om folk buar ut Djokovic, då kommer de bli utkastade.
Det tycker jag är jättebra. Boom.
Det är väl en bra grej, eller är det en dålig grej? Vad tycker du om det?
Det tycker jag också är bra. Men kommer de verkligen bua ut honom? Alltså,
det finns en farhåga för
folket i Australien var svältfödda på världsstjärnetennis under många år, ända till den moderna eran bröt in. Det var ju en tävling för australiensare egentligen bara under många år, Australian Open. Men nu har det blivit en världsomspännande tävling. Så att man är rädd att inte få de bästa, och Djokovic är ju den bästa.
Ja. Alltså Djokovic har ju en historia av att inte bli lika omtyckt som Federer och Nadal. Och det gör ont i hjärtat på honom, så han förstår inte riktigt varför. Så han skulle ta det väldigt hårt. Men en som har det hårt med publiken nu, och det är inte bara för att han är ryss, utan det är delvis för att han är ryss, det är ju Medvedev. Mm. Han är jättemånga turnéer han åker runt nu, så buas det högt åt honom. Och han försöker stå stark i intervju efteråt, för han vinner ju oftast och får jag segerintervju. Och då säger han, när ni buar åt mig, skriker på mig, det vänder jag till liksom någonting positivt, så det får ni i arslet liksom. Men han har ju hårt, han har ju tungt.
Jag kan tänka mig att det här oppositionen mot kriget är mycket, mycket värre än mot Djokovic. Djokovic har väl inte gjort så mycket annat än vägrat vaccin, eller har han gjort det? Hans uppsyn väcker inte antipatier.
Ja, det är uppsynen, men det uppsynen, kan inte han hjälpa hur han ser ut.
Attityden, hur han ser ut, väcker antipatier. Så att han är ju väldigt impopulär, men inte så att de buvar.
Ja, men han har ju också skjutit någon linjedomare på strupen.
Ja, men det var han siktade inte på linjen.
Nej, han har ju kanske lite humör, och lite som i McEnroe, tror jag.
Ja.
Att det finns en sån, kanske i alla fall, aspekt. Men jag tycker det med Medvedev bara...
McEnroe var mer, han var ju älskad med sin galenskap. Han gick över alla gränser. Och
men han kanske var så pass galen att det blev som ett nästan en sagofigur.
Ja, just det. Ja.
Man kan inte vara sådär.
Som ett väsen.
Ja.
Alltså, han var ju som person helt snurrig, alltså det var han verkligen, helt snurrig.
Berätta hur då?
Nej, men han hade ju inte de naturliga attityderna till saker och ting, så att han fungerar ju sämre faktiskt i vanliga livet vad många gör, men han passade bra som en seriefigur på tennisbanan.
Intervjuade du honom någonting?
Jag gjorde det faktiskt några gånger, men jag är så dålig på engelska så att det blir missförstånd.
Jag gjorde också en intervju med honom, då frågade jag, får jag ställa en fråga? No.
Men berätta, hur var han då? Vad var det för missförstånd?
Alltså, nej,
jag fick göra sånt där på Stockholm Open för ett antal år sedan. Då fick jag utav Pelle Hjärtqvist då kunna leda inför ett...
Gammal tennisspelare, han var också chef för Stockholm Open många år. Ja. Men mest känd är för att han hade en jättekonstig backen. Tvåhandsbacken i baksvingen, så blev den enhandsbacken. Helt unik backen.
Hjärtqvist var ju bra som junior, med matchen inte någonting mer. Kanske lite i dubbel.
Du minns hans backhand, vad konstigt det var.
Minns backhanden, absolut. Ja. Men han gav mig jobbet i alla fall intervjua inför en sittande publik då i ett konferensrum på Kungliga Hallen. Ett företag, kanske länsförsäkringar liknande. Och då skulle jag först snacka med Sven-Göran Eriksson, och det är min hemmaplan. Svennis, min hemmaplan. Så att det gick ju jättebra då. Men tyvärr skulle jag också göra John McEnroe efteråt, när han dök upp där då. Och Svennis och jag, vi fann varandra som alltid, och det kom fram hans kvinnohistorier, och han bjöd på allt och det var jubel i salongen. Men sen kom ju McEnroe då med sin otroligt amerikanska New York-uppsyn då, och satte nära i att sätta mig på det hala. Så att han snackade så jättetyst och osammanhängande medvetet då, så att jag inte kunde uppfatta vad han sa riktigt. Så att mina frågor var helt uppåt väggarna liksom det hela tiden. Så att han gjorde narr av mig under intervjun då inför Kungliga Hallens publik. Men jag hade gjort det så bra intryck med Svennis, så jag klarade mig någorlunda
ändå. Men kan man räkna McEnroe till en av dina fiender?
Ja, han
tror att vi har redan singlat ut honom som en fiende.
Alltså McEnroe tyckte jag var riktig, riktig jävla nolla.
Ja, men han är väl ett svin fortfarande, vad jag förstår.
Ja, han är ett svin, absolut.
Fråga dosan.
Fast han är rolig.
Han är säkert.
Nej, men i grunden är han ett svin, så är det.
Okay. Ja, jag håller mig diplomatisk. Han är kanske både och, man kan se från båda håll. I alla fall, så jag måste bara... Vi måste bara diskutera lite med när vi hör det som ett litet instick. Det där tycker jag är för jävligt. Han har ju inte startat ett krig. Ska han behöva ta på sig...
Det är för jävligt, man kan också vända på det. Han skulle då kunna... kanske gå ut och säga
han har inte gjort det,
nej, men någonting mot Putin.
Han har inte gjort
men
det,
andra sidan så kan man se det på så vis att då kanske hans familj råkar reda ut i Ryssland. Så att det är
ja,
inte
det är ju också så jävla fånigt. Som...
Men jag håller med om det där, att han har inte gjort något krig och så vidare. Naturligtvis inte. Och det. Men ändå människor reagerar på det sättet. Och tysketöser i Norge, deras barn hade ju inte gjort ett dugg, alltså, som blev hatade i Norge
det
efter andra världskriget. Och det är ju ännu värre, men att de skriker upp Medvedev, det är också fruktansvärt för att han är oskyldig.
Ja, för så här, det är ju mänskligt att man får den reaktionen. Men där måste man ju tänka till. Vad håller vi på att göra nu? Nu håller vi på att göra exakt samma sak.
Precis.
Som vi tycker är förjävligt. Vilket också är förjävligt. Mm. Men det är så lätt att säga som svensk. Man sitter och poddar kanske. Eller man sitter och dricker bira. Fy fan, Ovechkin. Eller nu var ju kanske han. Men,
Ovechkin gillar ju Putin. Det har ju faktiskt
precis. Han, jag tar tillbaka, för det var ett dumt exempel. Men han gillar ju Putin. Ja. Men som Medvedev eller vem som helst.
Ovechkin är knuten till Putin så att, och så vidare.
Ja, nej, men det kan ju faktiskt vara så att om Medvedev skulle säga någonting. Ja, men då kanske hans familj. Eller hans bästa vänner. Eller blir deporterad eller dödad.
Ja, alltså det är många oligarker som har dött på mystiska vis.
Det får man verkligen säga. Och även några tidigare. Vänner till det. Men i London och var som helst.
Men häromsistens var det bara på hotell i Indien där två stycken dog på mystiska vis. En blev följd genom ett fönster och en blev giftmördad. Så, ja. Det.
Så de är ju ute nu.
Hur går det till då? Han faller från ett fönster. Vilka fixar? Ja,
det är väl James Bond.
Vilka fixar det? Den här Craig. Vilka fixar det?
Vet vem det är?
Hur går det till?
Ska jag berätta för dig? Jimmy Bucat. Och hyrt in honom. Ja. Men i alla fall, tillbaka då till Djokovic. Och ni tycker ändå fan, man ska inte hålla på buva och skit. Så jävla mycket har de inte gjort. Man måste väl också respektera att folk tycker att det är läskigt med vaccinet och allt vad det är. Även om, för det är väl därför de inte vill.
Ja, ja, men det är också som Mats var inne på, hans uppsyn. Men det, som sagt, han kan inte hjälpa hur han ser ut.
Nej, men då är bra då av den här Craig Tiley helt enkelt. Jag tycker vi går vidare helt enkelt. Och vad vill ni prata om?
Ska vi fråga Olle, har du något idag?
Ja, men det var precis, ska vi prata om det Olle har?
Ja, men vad trevligt att du frågar.
Ja.
Det är så här va, att idag är lite speciellt. För idag så ska vi prata om någonting som kallas för obegripligt eller begripligt. Mm. Tre fall.
Vill du ha en jingle först?
Ja, ta en jingle. Fyra bossa. Fan, jag blir glad av den där
vignetten. Det
är kul att egen vignett.
Vad fan hette det sen när de var i...
Rock'n'roll och Bugaloa.
Fan, vilken dålig.
Ja, för det fick ju inte heta det, för det var för Coca-Cola. Nej, där.
Vilken, fy fan, ja, vilken dålig.
Ska, måste jag ha en ny vignett eller får jag prata? Tack så mycket. Tack så mycket. Obegripligt eller begripligt. Tre fall. Och ni ska hjälpa mig och lyssnarna att avgöra om vart och ett av dessa fall är begripligt eller obegripligt. Okej? Okay? Mm. Ett. Dam-VM i bandy ska avgöras i Växjö nu i mars. I förra årets VM-final så vann Sverige mot Norge. Och nu så har det kommit ett besked som slår ner som en bomb i dambandyvärlden åtminstone. Och det är att fjolårsfinalisten Norge hoppar av årets VM.
Oj.
Per Gustafsson, som är generalsekreterare för Svenska bandyförbundet, han är chockad och kritisk. Han menar att det norska beskedet kom som en blixt från en klar himmel och säger så här: i mina ögon så är det helt ofattbart att man inte väljer att ställa upp. Men frågan är hur helt ofattbart det här är i verkligheten. Förra årets final vann Sverige över Norge med 12-0. Liksom, vad fan tror han, Per Gustafsson alltså, på förbundet? Hur kul kan det vara att komma till ett antagligen regnigt, blåsigt Växjö i mars och få stryk tvåsiffrigt?
Det är så dyrt säkert, frakta allting.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Per Gustafsson tycker hur som helst att det är obegripligt, och nu ska ni avgöra om han har rätt. Så jag ställer frågan, att Norge hoppar av bandy-VM. Jag ställer frågan, är det obegripligt eller begripligt?
Obegripligt.
Ska Ryssland vara med?
Nej, Ryssland får inte vara med.
Det är obegripligt att de hoppar av en sån liten familj som de bandyvärlden, ja, och sätter övriga nationer på pottan.
Men hur många länder är med då i, det här, i övrigt?
Ja, det är några stycken. Jag trodde att det bara var Norge och Sverige och Finland, men det var några fler. USA,
ja, men
det
är, ja, men så, USA, Mongoliet, det är mycket sådana.
Ja, precis. Men Mats tycker att det är begripligt.
Nej, obegripligt.
Att de hoppar av är obegripligt.
Nej, jag hoppar av obegripligt. Ja, precis.
Och jag...
Hur kul är det att få, om jag bara leder mot min tanke. Hur, ja, kul är det att få stryk med 12-0 i finalen mot Sverige?
Nej.
De är inte så bra.
Alltså, på ett sätt så blir det ju... Någon måste ju ändå gå i bräschen. Så där såg det ut i damallsvenskan länge, att det blev 9-0 mellan Jitex och Malbacken och sånt där. Men nu är det ju en helt annan sport. Liksom. Och samma med damman, den kommer ju också komma förmodligen. Men jag tror inte att de gör sport och rättvis genom att hoppa av. Däremot förstår jag det här eländet.
Men det är ändå obegripligt. Då är det två... Det är obegripligt.
Ja, men jag tycker ändå kul diskutera det här, Matt. Tycker inte det? Men,
återigen, alltså förr i världen, gamla Sovjetunionen, ishockey, Sverige visste att de skulle vinna med 10-0. Inte hoppade Sverige av för det. Inte.
Nej.
Alltså hockey. Jag vet inte att något land har hoppat av en turnering för att de liksom... Vänta, få stryk med så mycket, det är ingen, alltså, det är ingen indikation.
Det officiella skälet är att tidigare gick det varannat år, och nu så är det helt plötsligt varje år, och det är de inte beredda på. Men,
okay. Ja, men jag tror också så att det här är ändå, förmodligen är ju turneringen 2 veckor eller någonting. Då ska folk, eller spelare i laget, de kanske är amatörer, de ska ta ledigt.
Antagligen är de amatörer. Det är ont om damproffs i bandy i Norge, det får man ändå säga.
Jag tror att det är ont om damproffs i bandy i Sverige också. Och då tror jag att det är ännu värre i Norge. Ja. Så ingen av dem har betalt. De kommer behöva till ledigt från jobbet. Och där kommer det här kosta då, det norska bandyförbundet, kanske 1 miljon eller mer. Och därför, så, av ekonomisk skäl, så tycker jag nog ändå kanske att det är begripligt.
Ja,
jag är lite orolig.
Alltså, ekonomiska skäl har aldrig tidigare varit en grund för att hoppa av en turnering på det här sättet. Att de då kanske förlorar arbetsförtjänst och sånt där. Det finns,
ja, inte. Jag tycker Mats argument var starkare, så att jag tycker vi landar i obegripligt ändå. För jag har ingen röst i det här. Jag är bara the messenger.
Men vad var det fel på mina argument?
Vad sa du?
Vad var det fel på mina argument?
Ja, det är inte lika starka bara.
Att folk inte har något bandyförbundet.
Det var väl okej. Det var väl okej. Okay. Var med så att jag tyckte det var roligare om Mats skulle få.
Ja, men då säger vi att det var obegripligt. Obegripligt.
Ja, obegripligt. Okej. Okay. Till nummer 2.
Ja.
Ja. Frågan om vad för någonting som kan definieras som sport är evig och svår att svara på. Vi har varit inne på några gånger. Men jag säger gång till exempel, är det en sport?
Ja.
Definitivt.
Enligt, ja, Saul i alla fall.
Schack?
Nej.
Mats, säg något.
Men vi har ju, pratat om det här för
Jo, jag blev här bara ingången.
Alltså, sport i väldigt, väldigt vid mening.
Dart.
Sport.
Också en fyrkänsla.
Mer än schack, också i vid mening.
Matlagning.
Nej.
Ja, enorm vid mening. Det är någonting, alltså sport, det är ju kanske att man mäter sina krafter,
ja, lite med andra. För man tävlar i alla fall i mat. Det är en massa matprogram på tv där det är liksom mästerkock och sådär.
Cook-along.
Ja, men precis. Och man tävlar också om världens främsta restauranger med Michelinstjärnor, som ni vet. Och en restaurang som vid hela 5 tillfällen har utsetts till världens allra främsta restaurang, Noma i Köpenhamn. Utsågs till världens bästa restaurang första gången 2011 och nu senast 2021. Den ska jag lägga ner, det slår igen. Grundaren René Redzepi, en av världens kändaste kockar, som sägs både ha skapat det nya nordiska köket och samt har lyckats sprida det runt om i världen. Han säger att det är slut. Till tidningen New York Times så säger han så här, att driva lyxkrog har ett pris och kalkylen går inte längre ihop. Livet som krögar har inte alltid gjort honom rik, eftersom han alltid strävar efter de bästa, allra bästa råvarorna. Frågan är nu, hur konstigt det är att kalkylen inte går ihop. På Nomas meny så återfinns nämligen rätter som granskott, ankhjärna och renpenis. Liksom, vad fan tror han? Redzapi alltså.
Det är begripligt.
Ja, alltså så här, jag vet inte säkert förstås, men jag har svårt att tro att det är jättehård konkurrens på marknaden, alltså restauranger emellan, i jakten på den bästa renpenisen.
Men att det inte går ihop, att det inte går ihop riktigt, speciellt i dessa tider, det är mycket begripligt.
Men också, det är klart att alltså, hur bra råvaror man än köper, att du ska, hur många renpensar säljs det?
Jag menar då, konkurrensen på marknaden. Alltså, exakt. Hur många ankhjärtan? Jag vet, det är mitt ankhjärta. Eller ankhjärna, förlåt. Det är min ankhjärna.
Ja, du kan ju inte sälja liksom en kvantitet. Du köper inte en lastpall med renkuk.
Nej, så att lyxkrogen Noma tvingas slå igen. Jag ställer frågan, är det obegripligt eller är det begripligt?
Mycket begripligt.
Nej, men det är väl begripligt.
Begripligt.
Men jag tror också att problemet för Noma, ja, det är att det är en upplevelse som jag tycker att det är kul att gå dit, för att det är liksom, det är väldigt speciellt får man säga, ja, alltså nordisk matlagning. Men det är ju inget som folk kanske kommer dit två gånger för att äta. Om du jämför med Fransén till exempel, som är väldigt populärt, eller en annan som inte har Michelinstjärna, men Hantverket i Stockholm, de har ju fullt jämnt. Men det är ju fin, det är liksom fine dining, fast det är på ett begripligt sätt. Mm. Det här är ju ganska obegripligt med granskott. Och ja. Det lockar liksom inte mer än den väldigt, väldigt kulinariskt bevandlade. Ja,
det lockar inte mig, om jag ska vara lite transparent.
Nej, precis. Och jag tror att det lockar heller inte människor med väldigt mycket pengar. Det kan du göra det kanske en gång för att det är en kul grej. Men det är inte den här liksom, för många lyxkrogar har ju rika stammisar. Och det är ju viktigt för att få ihop det liksom.
Vet du vad? Det står 1-1 mellan begripligt och obegripligt. Ja. Det är så spännande, för nu ska det avgöras. 3. Svenska herrlandslaget i fotboll är ute på den årliga januariturnén. Och mötte för några dagar sedan Finland, eller hur? Vad blev det?
2-0.
På kvällen visade sig ett litet inslag från matchen i Sportnytt. Och så här slutade inslaget, som jag ska spela upp. Lite dåligt ljud, men det går nog att höra ändå.
Burväktaren Leopold Wahlstedt fick hålla nollan i landslagsdebuten. Slutresultat 2-0.
Slutresultat 2-0 fick vi höra där. Efter inslaget så kommer vi in till studion, TV-sportstudion, och kvällens programledare Cecilia Ingman. Och så här säger hon då.
Och på plats i Portugal, SVT Sportreporter Johan Kutschekasslan och fotograf Viktor Vedin och Sveriges förbundskapten Jan Andersson.
Va?
Nu säger hon alltså att tittarna ska få komma tillbaka till samma fotbollsplan som vi var vid inslaget nyss. Alltså inslaget då innan programmet Cecilia Ingmans insats i studion, som var 9 sekunder lång, och där hon alltså informerade tittarna om 3 saker. Hon sa att TV-sportens reporter Johan Kutschekasslan är på plats. Hon sa att TV-sportens fotograf Viktor Vedin är på plats. Och också att förbundskapten Jan Andersson är på plats. Det är alltså exakt samma information som man direkt efter hennes 9 sekunders långa insats i studion ser i bild själv med egna ögon. Vi kan väl spela upp hur det låter då.
Många debutanter i den svenska startelvan, trots det så blev det ändå en seger med 2-0, och jag gissar på att ni har en nöjd förbundskapten Jan Andersson, eller vad säger du?
Jag är jättenöjd, att spelarna så snabbt har namn.
Så vi inte bara hör Johan Kutschekasslan, för att det gör vi ju nu, men också eftersom det är tv så ser vi också Johan Kutschekasslan. Och vi förstår, eftersom vi ser Johan Kutschekasslan så förstår vi också att det är en fotograf på plats, men vad fotografen heter, det skiter man ju blankt i förstås. Eller hur?
Ja.
Ja. Och vi ser ju också förbundskapten Jan Andersson.
Ja.
Ja, och den som då eventuellt inte vet vem Jan Andersson är blir upplyst om det, eftersom man får se en liten textruta där det står Jan Andersson. Det finns ju en väl etablerad tumregel i tv att man inte ska säga det som ändå syns i bild. För då får man liksom tittarna att känna sig fördummade. Så att Sportnytt går in då till programledaren Cecilia Ingman mellan matchreferatet och intervjun med Jan Andersson. Jag ställer frågan, är det obegripligt eller är det begripligt?
Jag tycker det mest obegripliga, det jag skrattade lite grann åt, det var att SVTs syftningsfel. Aha. Man kan lätt förvirra, det kan lätt bli förvirrande att de säger, ja, och där var alltså Johan Kutschekasslan som är reporter, och sen var det den här fotografen. Och sen Jan Andersson, som att han jobbar på SVT. Som att han är med i produktionen.
Det tänkte jag också på. Men jag tycker att det är begripligt hur de brukar jobba där på SVT-sporten. Jag väntar mig ingenting annat än den här typen faktiskt av grejer. Men jag skrattar åt att Janne samlas ihop med deras reporter.
Visst var det kul?
Jag tycker att det är så jäkla sjukt. De har haft ett inslag från matchen. Och sen så kommer de till studion där hon säger att reportern där och fotografen där och ska intervjua Janne Andersson där. Och så kommer man tillbaka och så händer precis det. Var 17, det är bara att ta bort de sekunderna. Så klipp på direkt intervjun. Ja, men det är det dummaste jag har varit med om. Men, det dummaste jag har hört.
Det är dumt men begripligt.
Men om det hade varit renare så hade de ju sagt, det här är Johan Kukkarsland från Portugal. Och så har de pratat, jag står här med Janne Andersson. Och så har de en liten textruta som du säger. Och fotografen är skitsamma. Sen kan man ha det i eftertexterna. För det brukar de ju ha. På i alla fall fyran. Att man, de berättar. Där var exekutiv producent var den. Och så
men
där.
De hade kunnat snurra. Alltså, direkt på inslaget så hade de kunnat lägga. Då hade de kunnat ta Johan Kücükaslan i bild. Där han börjar prata med Jan Andersson. För då man hör ju att det är Johan Kücükaslan. Man ser honom. Man vet att det är en fotograf som är på plats. Eftersom man ser det i tv. Och man ser Jan Andersson. Det är, alltså, det är tre informationsdetaljer som är helt onödiga. Det är kanske SVT:s 9 onödigaste sekunder någonsin. Den mellanpå.
Men det är så typiskt SVT ändå. Det är så typiskt SVT ändå att man gör på det sättet, för att de har ju en historia av den här typen av grejer, tycker jag. Så att jag tycker att det är begripligt.
Det är begripligt ur kontexten då, så att säga. Ja, nej, men jag kan tycka att ur det stora då, då är det obegripligt. Men kanske om man då ser väldigt snävar in ett SVT, begripligt.
Ja.
Men då säger vi obegripligt, tycker jag.
Ja, fast du sa att det var begripligt.
Jag tycker begripligt, men med tanke på att jag har tittat så mycket på SVT Sport under så många år. Ja. Så jag känner igen.
Jo, men då tycker du begripligt utifrån att du har låga förväntningar på dem.
Just.
Men i själva verket så är det ju obegripligt.
Vad heter det? De låga förväntningarnas någonting?
Ja, tyranni. Ja,
eller låga förväntningar. Rasism finns det också.
Ja, men det finns det också. Ja.
Tyranni.
Ja.
Men för mig, återigen, som har levt upp på SVT Sporten under många år, så väntar jag mig inte så mycket annat. Så för mig är det begripligt.
Ja, men då, jag ska ändå säga att det är avgjort då. Det är 2-1 till obegripligt här. Då vinner obegripligt med 2-1.
Alltså, jag undrar, tack Olle för ett väldigt kul segment, men jag undrar när jag hör den här låten, när man ser klippet då, jag undrar om det är SVT i det här fallet, eller om det är Kanal 5 som det visades första gången, eller andra gången, har de klippt in alltså fyra burk Coca-Cola själva? För att ska låta sämre vad det är. För det är en typ så här Filip Fredrik de skulle kunna göra.
Är det så? Jag hade tänkt på det.
Jo, men på riktigt så lär väl bara ha varit i hans lurar. Så det är klart att de har lagt på. Ja, men så måste
det
ju vara.
Ja, precis. Jag tror att de har fulat till det där för att det ska vara exakt. Och de är ju jätteskickliga, de klipparna som de har jobbat med.
Men att Kåre Willoch förlorade valet för att han sjöng i norsk radio, det är en nyhet för mig.
Men det är en nyhet för mig också. Kåre Willoch var ju den som slog Gro Harlem Brundtland i valet i början på 80-talet.
Det är en femte nyheten för mig då.
Ja, och vet du vad? Du kommer en sjätte. Jag tror att han lever fortfarande.
Okej.
Vi är sponsrade av vinden den här veckan, Mats.
Ja, det låter ju helt fantastiskt.
Och det har vi varit ett tag nu. Jag har ju liksom du antar jag lite problem. Man har lite julgranskulor och det är någon tomte som ska upp och sådär. Det är ganska jobbigt.
Det är mycket värre än så för mig.
Ja, vad gör du med alla julgrans, med allt skit som man tar upp?
Ja, jag slänger in det bara i ett rum eller på källaren liknande på landet, och det blir liggande där. Så att det är inte bra alls, för att inte tala om alla dubbdäcken.
Ja, jag vet inte hur du gör, men jag har ju en plastgran. Har du också, eller kör du vanlig gran?
Ja, vi har ju haft vanlig gran, och det drar ju in väldigt mycket små kryp och sådär, så att det blir svårt att fixa det i efterhand och det. Men plastgran är då bättre än vanlig gran i mitt facit.
Ja, och det som är jobbigt bara, för att det blir aldrig helt lugnt med någonting. Men det som är bra med en plastgran, det är att man slipper ju allt barr och allt sånt där. Men det jobbiga är när man ska få ut skiten sen och upp skiten från källan eller vinden. Mm. Då kan man kontakta Vinden. Vinden är ett företag som är som ett extra källarförråd. Men med hämtning och lämning. Så man går bara in på antingen Vindens app eller Vindens hemsida. Du klickar i vad vill du lämna eller vad vill du hämta. De kommer och hämtar upp allting. Vinden magasinerar allting. Och då, till exempel om du har en julgran, så tar de hand om förrådsgörat.
Det är suveränt.
Ja, men det är suveränt. Och man kan ju också säga det, det är inte dyrt alls. Det kostar 25 spänn för en flyttlåda. Där kan du få i allt bjälleklang.
Kalas.
Det är så 10 flyttlådor. 250 spänn. En fåtölj 125 kronor. En golfbag 70 spänn. Fyra däcken 100 till dubbdäcken och så vidare. Vinden finns i Göteborg, Malmö, Stockholm. Och vill du ha hjälp att flytta, då är Vinden också behjälpliga. Och det kan till exempel vara under renovering. Det kan vara när du måste flytta in och inte kan flytta in än. Då kan Vinden ta hand om några grejer, bor på hotell resten av tiden. Men vi säger tack till Vinden. Hörrni, en annan grej, lite på tal om obegripliga och begripliga saker. Då får ni, för jag hade med mig en liten etikett, kan man säga.
En teaser.
Precis. Jag ska läsa upp en grej för er här.
Nej, han dog 2021.
Aj, aj,
men han levde länge ändå.
Vad tråkigt. Men jag läser upp ändå då.
Man får aldrig vara riktigt glad.
Ja, ni får vara riktigt glad.
Men nu ska ni få bli glada. Det är nämligen så att det är en... jag läste i mitt i häromdagen, på tal om parkeringar. För det har ju alltid varit en stor fråga i, liksom, vet du, preproduktionen.
Ja, här. För Mats kommer alltid och alltså, det är svårt att hitta parkering.
Det är så stor, alltså, parkering är en så stor fråga för mig, så det är otroligt. Alltså, mitt liv kretsar egentligen bara från det att jag slår upp ögonen till att jag somnar. Ja, det är parkering bara.
Och en jobbig tax.
Ja.
Ja, nu med en jobbig tax, men tidigare bara parkering.
Bara parkering, ja. Och då är det en arg gubbe med keps som har skrivit in.
Det kan vara jag.
Nej, ja, jag tänkte faktiskt på dig när jag läste det här. Ja. Då står det så här. Jag tog bilen för att storhandla förra veckan. En härlig solig morgon. Och bla bla bla. Sen så kommer jag till en fri parkering, stora bokstäver. Jag tänker väl att jag går in ändå. Det står att man behöver P-skiva. Men jag tänker väl att det behövs för ingen P-skiva. Jag kommer tillbaka efter att ha handlat den här soliga varma morgonen. Där står en bot. Eller som det heter. Vad är det heter nu igen? Fan, det har jag skrivit upp här.
En bot?
Nej, men det heter något annat som han har gjort inom stationstecken.
En anmärkning.
Ja, någonting så här. Jag tror det heter parkeringsanmärkning eller sånt där.
Okay. Anmärkning.
Inom stationstecken.
Men
då.
Är det gratis med en sån då?
Nej, den kostar 400 kronor då.
Okej, okay. Alltså en liten bot heter anmärkning och är billigare alltså, då?
Nej, det är bara att det heter
alltså,
inte
bot. Alltså får jag en bot på 400, vad så jag är jättenöjd.
Det är ingenting.
Nej, men det heter så här parkeringsavgiften. Det heter inte böter. I alla fall så säger han då 400 kronor, fast jag har gjort rätt för mig. Det heter ju fri parkering. Jag har gjort rätt.
Ja.
Och då är han förbannad. Det är bara det att du har ju inte gjort rätt. Det står ju tydligt att du måste använda parkeringsskiva. Det är ju en del av själva avtalet.
Ja, men så är det ju, för att man ska kunna stå där dygn efter dygn.
Ja, annars ska ju vem så... Precis, då vem...
Ja, inte dygn efter dygn, men...
Ja, men i princip kan du stå dygn efter dygn.
Vecka efter vecka då.
Ja, vecka efter vecka. Ja, men vecka efter vecka.
Och han genom att... Det där är ju liksom... För att få en fri parkering, då måste man ju följa de här reglerna.
Ja.
Så det är ju helt obegripligt, tycker jag.
Och är det här en idrottsman då? Som
nej, det här är bara en gubbe i mitt i.
Men det där är ju begripligt att han får denna enormt lilla bot.
Eller hur?
Han kan vara jättenöjd.
Han ska vara nöjd för de här fyra.
Fan, då är det begripligt. Då är det 2-2 med den begripligt.
Nej, men det var själva inlägget jag syftade på. Det var inte helt obegripligt, för att när han säger så här, att man får betala, det stod i en bildtext, för jävligt att man behöver betala fast man är rätt för sig. Du har ju inte gjort rätt. Nej, för dig. Du måste ju förstå att
visst,
det är
så
jävel. Sånt här skulle min farsa kunna hålla på med. Jag visste, det stod att det var fipa grejer.
Och du, tror jag att du kommer vara ganska lik din farsa när du
är helt säker.
Det hör jag redan nu.
Fast jag kommer ju tvärtom vara, jag orkar ju inte. Om jag får en parkeringsbot, då betalar jag bara så skiter jag det. Men farsan skulle ju kunna i princip åka upp på Stockholms stad. I alla fall hota om det. Hotarna ringer
du,
i växeln.
Du kommer ju inte in där utan passerkort, vet du.
Nej, han kommer inte heller in då. Ja, nej, men det var i alla fall en liten kul sån här notis då jag har läst.
Ja, det var det.
En annan grej som då har varit lite dålig stämning, ni båda är väl AIK-are? Inte Mats, Hammarbyare kanske?
Hammarbyare.
Men Olle här är ju AIK-are.
Ja, att Nabil Bahoui inte får fortsätta.
Ja, och det här har ju tagit hus i helvete på hans Instagram-inlägg. För det visar nämligen så här, eller visar sig, att Bilal Hussein, som är en annan spelare i AIK, har gjort två gubbar som är typ, nu vet du så här, när man sätter handen för ansiktet.
Pratar du emoji nu eller?
Ja, precis. Precis, en sån här emoji-smiley. Den här, emojin.
För att var Nabbe, som vi säger då, ja. Han skrev att han var besviken, ja, och att han gärna hade fortsatt. Då, men det måste ha fallit på att han hade för höga lönekrav för vad de tyckte.
Säkert.
Alltså, något måste, för, eftersom men, det kom så sent.
Liksom. Men då har Bilal Hussein gjort den här emojin. Ja. Som att, för fan, hur fan tänker ni AIK?
Okej, mot AIK eller mot...
Mot AIK.
Okay,
han... mot AIK. AIK har gjort fel, det är det han menar.
Han menar att AIK fel, det, han tycker att det är obegripligt. Aha. På tal om det.
Nej, det, att, det är begripligt tycker jag.
Ja, men det kanske det är det. Men jag tycker
3-2.
Ja, precis.
Det är begripligt.
Ja, och, nu börjar jag tappa räkt vilka vad som är obegripligt. Nej, det är ja, bara.
Men att den är Nabbe då, om man säger det, för höga krav, mycket begripligt. Alltså AIK har ju många nabbar.
Ja, han är skadad mycket och han är inte lika bra längre. Så, men okej, men berätta, vad har
jo, detta lett till? Det har lett till en storm i AIK, i sportleden. Folk tycker att den här Bilal Hussein är dum i huvudet. Vissa tycker att AIK har gjort
fel. De tar alltså AIK som klubbsparti mot Bilal Hussein.
Ja, det skulle jag påstå. Det här är som vanligt rasar i någon form av Twitter-debatt som är så otroligt... Jag hatar Twitter-debatter. Jag är aldrig in i sådana debatter. Men folk gör gärna det. Och det är som att på Twitter, då är det som att folk har glömt att det finns en person bakom. För folk är så jävla elaka. I vilket fall då så är det bråk. Och jag tänkte att vi ska föra in här på stora bråk inom fotbollsvärlden. Och då ska ni få ge en liten, det kommer en liten lista från mig. Det är topp tre.
Ska vi lista dessa tre?
Jag kommer lista tre. Ja. Och så kommer ni få diskutera kring det.
Ja.
Mm. Nummer tre på listan. Fotbollsspelarna Teddy Sheringham och Andy Cole var ju lagkamrater i nästan 10 år. Gjorde
I Manchester United. Ja. Och Sheringham spelade också i Djurgården ett tag.
Det gjorde han också. Han spelade också i Tottenham, tror jag.
Ja.
Ja, i vilket fall spelade han i United då. Det gjorde också Andy Cole. De gjorde väldigt många mål tillsammans. De har setts fyra tillsammans. Sa inte ett ord till varandra.
Jaha.
Från dag ett.
Jag menar.
Hade ingen aning om det.
Alltså typ 1993 till 2000.
Det är nyhet för
mig.
De hatade varandra. Men på något sådant lågintensivt sätt.
Oj.
Så de kunde bara inte snacka. Det gick.
Varför var det så?
Det är ingen som vet.
Någon måste ju veta. De kanske vet.
De vet. Jag kan det vara så att kan det vara så enkelt att Tedderingen var rasist?
Nej, tror jag inte.
För han spelar med andra svarta. Det är det jag tänker. Alltså, ja,
nej, det tror jag inte.
Jag tror han bara tyckte att Andy Cole var fan vilken fitta han är. Men, ja, det kanske gick, det var kanske konkurrens om platserna. Och...
Fotbollsspelare, finns ju många fotbollsspelare som inte är så sugna på att snacka överhuvudtaget faktiskt. Att det kanske inte är så enormt.
Nej, och sen så är väl uttrycket confirmation bias, va? Jag menar, tänk om Sheringham tycker att Cole är ett rövhål. Ett riksarsle. Då kanske Cole tolkar det som att det beror på att han är rasist. Eftersom han är svart. Själva verket kanske han bara tycker illa om honom som person.
Alltså, vad du gör på planen,
så kan det mycket väl
vara. Vad du gör på planen och privat, det är så otroligt stor skillnad. Alltså, är du bra i fotboll så accepteras det ju alltid jättestort, även om du är ett praktarsle faktiskt. Ja. Alltså, gör du bra saker på planen så är allting förlåtet, så är det.
Det är väl lite, om vi pratar Håland, det är väl lite sån, får man gissa, eller?
Ja, men det är kanske lite så.
Han är han en van der Poel, Håland? Jag vet inte.
Nej, jag tror han är mycket, mycket värre, tror jag. Om jag ska vara...
Van der Poel är bara vi som tycker illa om.
Nej, men alltså, Håland som han har sett upp, Håland som han har sett upp till så många år här nu, allt från tiden i framförallt då i Dortmund naturligtvis, som jag såg honom jättemycket. Och City-framgångar och landslagets framgångar och alltihopa det där. Att han skulle vara en van der Poel, ja, det visste jag absolut inte.
Nej, men jag vet inte riktigt. Och jag vet inte om van der Poel är det. Det är bara känslan. Jag gillar bara inte honom.
Nej. Och det var nummer tre på listan.
Ja, nummer två på listan. Ja. Det finns ju många, det här är lite samma låda. Och det finns ju många sådana här typer av bråk som har varit länge och så vidare. Men ett bråk, det är sällan det visar sig på planen. Men jag tycker vi spelar upp ett klipp här när bråket så att säga tog sig in på planen ordentligt.
Still to go. Oh, there's a fight going on here between two Newcastle players. Kieran Dyer and Lee Bowyer are having a fight. Goodness me, what on earth is going on? I have never seen such a thing. Lee Bowyer and Kieran Dyer suddenly were at each other's throats.
Ja, det är alltså...
Men då, det var väl alltså samma tjej, va?
Nej, det var, nej, nej, nej.
Berätta, vad var det?
Utan det här är fotbollsspelarna Lee Bowyer och Kieran Dyer.
Ja, det såg jag.
Ja, men bara som lite kontext då. Kieran Dyer var ju länge en av de kanske bästa fotbollsspelarna bortom elittoppskiktet. Mm. Alltså de absolut bästa. I, precis under, lite som Graham Lesaux.
Under landslaget.
Mm. Han var med i landslaget.
Lesaux, många snygga mål.
Ja, ja, ja verkligen. Dessutom var ju Kieran Dyer med lite grann i landslaget. Ja, just det. Lee Bowyer spelade i Leeds många år. Newcastle var en väldigt bra spelare. Men har ju haft klammeri med rättvisan. Han och Woodgate anklagades ju för, även om de dömde, jag tror att det bara var anklagelser. Men för att ha typ var, gjort rasistiska uttalanden.
Det som är inte Watergate-skandalen utan Woodgate-skandalen.
Ja, det, precis. Ja. Jonathan Woodgate, som också spelade anslaget.
När hände det här?
Det här är typ 2003. Och det som händer är alltså att Kieran Dyer och Lee Bowyer börjar alltså fistfightas.
Det blir rent... Jag har inte sett det, det var kul att se. Ja, de rent, slogs ju verkligen.
Det är ett barslagsmål på planen.
Det är och... så ovanligt, alltså det har inte förekommit i
sen du och Hyland.
Premier League, sen Hyland.
Men inte i samma lag. Nej. Alltså man har ju sett att typ Gattuso och han, vad heter han, Ledley eller fan, i Tottenham, när de fightas och Gattuso står såklart som en feg halfisk och gör någon, försöker göra någon lavett liksom. Jag tror att den här Joe Ledley, fan heter, 60-årig stor britt, han hade ju sopat banan med Gattuso om han hade fått tag på honom. Ja. Men i vilket fall, så det här är fan ett någonting som man inte ser mycket.
Ja, det finns ju inte nu överhuvudtaget i någon stor liga att de slåss på riktigt.
Nej, och inte i laget.
Jag har inte sett som, det är väl sedan 2003 då.
Ja, vet man vad det berodde på det här? Vad kom sig av?
Förmodligen så har de här länge gått och irriterat sig. Det är ganska dåligt för laget. Man kan också se att en av dem är, de har ringat in här i klippet. Det är Alan Shearer som går och tar bort Kieran Dyer. Men Bowyer, då är det Gareth Barry i Aston Villa som tar bort honom.
Jaha, intressant.
Det är speciellt. Men Gareth Barry också, många år i landslaget, spelat mest matcher i Premier League tror jag till och med.
Oj.
Väldigt så här pondus. Ser lite ut som Joey Barton.
Okej.
Som också är, honom kan man ju ha specialavsnitt om. Ja. Joey Barton. Total tok. Ja, men det var i alla fall...
Det var nummer två.
Bråk nummer två.
Ja.
Ni ska få bråk nummer tre. Det var ju så här, eller det finns en klubb som varit med i mer sexskandaler än någon annan klubb i England. Eller kanske i världen till och med. Vet du vilken klubb det är?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Det är klubben Leicester City. 2015 var man med i en sextape och en racially charged orgy. In a Bangkok hotel. It was a PR catastrophe for Thai-owned Leicester City. But it proved an unlikely turning point in a journey to be top of the Premier League och så vidare. Det var ju precis innan de vann. Men 2004 så var ett gäng spelare med i en annan skandal i La Manga. När de blev arresterade för våldtäkt. Senare visade att de här hade blivit, om jag inte har missuppfattat här nu, då får folk skriva in. Att de har blivit framade. Det var spelarna Keith Gillespie, det var Frank Sinclair och det var Paul Dickov som då hade varit ja, på natten då hade man helt enkelt varit med prostituerade. Eller i alla fall, jag tror att det var inhyrda prostituerade som hade gjort det här. Och försökt få dem, jag vet inte om utpressningar eller vad
det kan vara. Det är det man gör med prostituerade, man hyr prostituerade.
Jo, men de var inhyrda av någon annan.
Jaha, okej, okay, okej.
Okay. Vem hade gjort det här för att sätta dit spelarna?
Ja, det kom, jag vet faktiskt inte vem det var. Men de här tre i alla fall, det finns ju bilder på det här. Här kan ni se bilden då efteråt, det var ingen kul bild.
Nej, och framförallt kan ju våra lyssnare inte se bilden.
Nej, men det ska vi lägga ut på Instagram, tänkte jag. Så får folk se då hur det såg ut. Jag har aldrig sett... En spelare som Frank Sinclair skämmas så mycket. Väldigt tråkigt. Men det här blev i alla fall en jätteskandal. Och det var flera stycken som fick sparken. Av de här såklart. Och det här ändrade lite grann Premier League-synen på... Det här var ju inget bråk. Det här var ju en skandal. Men det ändrade lite grann synen på såna julfester och sånt.
Ja, just det.
Det var här var nog första liksom vändpunkten för när man började kasta ut de här julfesterna och allt. Ja, inga trevliga fester helt enkelt.
Det var ju då Johan Mjällby berättade i tidningarna vad som egentligen hände på julfesterna i England. Och det är ju borttaget, det är borta helt nu.
Ja.
Men det är väl den stora ekonomin. Man putsar på företaget Premier League nu. Transparens och värdegrund och alltihopa. Det är så stora företag. Det får inte förekomma sånt där överhuvudtaget, inklusive slagsmål.
Nej, men jag tror att just den här händelsen, den var så definierande för det årtiondet och vad Premier League kanske vad Premier League blev sen. För då var Premier League fortfarande var liksom strax efter Tuesday Club med Tony Adams. Det kanske var sen 90-tal. Och det fortsatte med och så var det spelare som Joey Barton, Paul Gascoigne, liksom galna genier. Och sen har du väldigt mycket pengar och du tycker att att du äger världen. Jag vet inte vad de har gjort. Alltså, men de är inte dömda för någonting. Och det verkar i alla fall att det finns teorier åtminstone om att de blev klassiskt framade för det här. Men det var i alla fall en väldigt stor skandal och viktig i vändpunkten. För nu är Premier League, det har ju blivit bättre. Folk super inte lika mycket. Sen är det ju idioter som Mason Greenwood, men det finns i alla samhällsskikt.
Men Greenwood är ju något av ett undantag. Det blir nog mer och mer salongsfejt i Premier League över åren som kommer här, tror jag. För att de är så rädda över skandalen naturligtvis då för ekonomins skull.
Vad är det senaste med han Greenwood? För han var ju en talang som ju gjorde bort sig. Är han borta för alltid?
Till och med engelska landslaget.
Ja, jo. Är han borta för alltid?
Han är nog borta för alltid. Och det verkar ju som att han ändå är häktad. Han har utreseförbud, tror jag. Så
han sitter inne? Alltså, han är inlåst nu?
Nej, jag tror han sitter häktad.
Är man häktad så är man inlåst.
I väntan på ett avgörande.
Jag vet inte om han är. Han har i alla fall varit häktad. Mm. Jag vet inte om han är det nu, för han då sitter man ju inlåst.
Han har inte dömts i alla fall.
Nej, man kan ju sitta husarrest kan man sitta. Ja. Men jag vet faktiskt inte hur. Men han har lämnat in passet, tror jag.
Ja.
I alla fall så, det här var liksom definierande för den perioden i Premier League. Och det var en jätteskandal såklart i La Manga. Men det var listan.
Ja, det var en trevlig lista. Man gillar ju listor.
Ja, det gör
man. Man vill alltid se höra nästa.
Jag vet. Ja. Och nu har vi ju fått ettan. Ja. På tal om listor. Mats Sandberg.
Ja, tackar.
Ska du få en jingle också, Mats?
Det är toppen i år. Pop, 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 pop,
pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Sveriges största glugg någonsin.
Ja.
Hallstahammars stolthet.
Ja, ska vi berätta om listan? Vad är det för lista?
Det är alltså en lista över de fem bästa fotbollsspelarna genom tiderna. Den fem på listan var Johan.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cruyff. Och idag är det plats med fyra. Mats, take us away.
Är bakgrund bara. Pelé har ju avlidit, som alla vet, just för en nyår. Och vi är nästan vid ett nytt år. Och Ballon d'Or är en stor sak som delas ut. Och det gick till Benzema senast. Men det finns i mitt förmenande fem spelare för världen som utkristalliserar sig från övriga, som Zinedine Zidane, som Benzema, som andra stjärnor.
Ska du dra listan nu? Vi har precis varit med nummer fem. Vi kommer nummer fyra.
Nummer fem, vi pratar alltså om Johan Cruyff.
De absolut bästa någonsin.
Totalfotbollens fader Johan Cruyff på femte plats. På fjärde plats så har jag Cristiano Ronaldo. Ronaldo som har tappat en del genom en del personliga skandaler etc. under senare år till Messi faktiskt. Och VM:et för Messi så stärkte ju Messi sin placering för Ronaldo. Ronaldo föll på Madeira då 1985. Så han fyller faktiskt 38 år nu inom någon månad, tror jag bara. Och är naturligtvis slut då som fotbollsspelare. Och hans stora flytt då till Saudi stärker ju inte hans namn direkt. 2,2 miljarder.
Får jag fråga dig bara, Mats, om det nu hade varit så, nu var det ju Messi som blev världsmästare och blev VM-kung. Om det hade varit så att i det här VM:et, om Ronaldo hade tagit Portugal till VM-guld, hade du då satt Ronaldo före Messi på den här listan, tror du?
Ja, jag tror att hans vandel då, alltså Ronaldos vandel ligger honom i fatet. Att ta in så stora pengar från Saudi, det sänker honom, fast det, ja, i allmänhetens ögon.
Jo, men den här listan måste ju ändå handla om hur skicklig man är som fotbollsspelare.
Ja, men det spelar ändå över, tror jag. Att han är ambassadör för en Saudi VM eventuellt 2030 eller senare, och han är också promotor då för fotbollen i Saudi och så vidare, och tar in så mycket pengar av det, så att, och dessutom det är skandaler faktiskt.
Jo, men det är din lista, så du bestämmer ju kriterierna för listan, menar jag.
Ja, dessutom en del skandaler med kvinnor och så vidare som Ronaldo varit utsatt för under år och kommit undan på ett obegripligt lätt sätt. Så jag har alltså Messi för Ronaldo. Men Ronaldo är ju i min värld då en komplett fotbollsspelare. Messi kan ju inte nicka. Ronaldo är en världsstjärna att nicka. Gör så vansinnigt mycket mål. Så att det är svårt att sätta Messi före Ronaldo på många sätt. Men VM:et senast nu kanske vägde över lite till Messi. I alla fall i min värld. Men Ronaldo då har ju gjort fantastiska avtryck i världsfotbollen. Allt sedan han födde på Madeira då 1985.
Då har han 5 Champions League-titlar eller 6.
Ja, gode gud, jag menar, han var med i Manchester United i början på, alltså 2008, de åren, och gjorde en fantastisk succé. Real Madrid, otrolig stjärna. Och sen då nedgång naturligtvis i United.
Kommer du ihåg när det började? Hans liksom, vad säger man, strapatser på sidan om fotbollsplanen. Det var ju när han köpte nästan rättigheterna till ensamrättigheterna till sitt eget barn. Han betalade den här kvinnan,
ja, just det,
för typ 100 miljoner för att han skulle få ensam vårdnad och hon aldrig skulle tjafsa igen. Sen kom det fram i efterhand då den här våldtäktsskandalen, eller det som i alla fall anklagas som våldtäkt. Sen har det då varit det här med Ten Hag såklart och liksom, och massa andra grejer som
Piers Morgan. Men det jag kommer ihåg med Ronaldo i alla fall, det var ju då 2013 inför, alltså VM-kvalet inför VM 2014 då i Brasilien, när han ensam slog tillbaka Sverige på gamla Råsunda stadion faktiskt, med fantastiska mål. Det var inte klokt hur duktig han var liksom.
Vem försvarade på honom? Eller vem eller vilka var det som försvarade på honom?
Ja,
Olof Mellberg, va?
Ja, Mellberg och company.
Var det för sent kanske?
Och hur han satt det avgörande målet mot Sverige då, när han över halva plan gjorde ett genombrott och spelade förbi den svenska målvakten på ett fantastiskt sätt. Så att alltså, Ronaldo är ju ett otroligt fotbollsgeni i grunden.
Ja. Visst är det så? Jag bara frågar så här. Om Ronaldo hade suttit här bredvid dig, Mats, och han hade fått höra live att du placerar honom som nummer 4 som på listan över världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, vad tror han hade sagt till dig? Vad tror han hade gjort med dig?
Ja, han kan nog kanske förstå de tre i toppen. Det är mycket möjligt att han hade gjort det och sådär. Men det är klart, han hade nog tyckt att han är värd en bättre placering. Det tror jag absolut.
Han kanske också hade betalat Mats 100 miljoner för att ta honom längre upp på listan.
Ja, jag har svårt att tro att han skulle tycka att det var överensstämmande.
Jo, men det också, i hans värld så är han bäst på allt. Han är bäst på, han är bäst på fotboll, han är bäst på barnfostran, han är bäst på ligga, han är bäst på allt. Jag tror att det här är en fruktansvärt farlig människa.
Vem är värst som person? Nils van der Poel eller Ronaldo?
Van der Poel, 100%. Nej, jag tror att Ronaldo.
Ronaldo har ju också ett utseende ungefär som Beckham, som går att sälja och så vidare. Så att det är värt otroligt mycket pengar.
Beckham ser bra ut. Ronaldo ser plastig.
Ronaldo ser som en Ken-docka.
Ja, som en Ken.
Jag tycker ändå att de kan jämföras utseendemässigt.
En nyhet för mig, Mats, att du tycker att Ronaldo är världens vackraste man. Det var nyhet för mig. Det var roligt att höra.
Skulle du ligga med Ronaldo, Mats?
Jag tycker att han är världens vackraste man, punkt slut.
Hörrni, det har varit en ynnest att få tala med er idag. Vi lägger på nu. Vi avslutar sändningen helt enkelt. Och Olivier ses ju lite senare.
Ja.
Mats är såklart också välkommen om han vill följa med. Men nu har vi lite, jag ska på ett möte. Men hörni, tack för idag.
Tack.
Tack.
Och vi ses nästa vecka.
Avsnittet bör ju heta Världens vackraste man.
Ja.
I särklass.
Ja, det borde heta.